Long time no see, Intrasismen podcast, tillbaka i ljudmedieströmmen. Magnus S. Bengtsson här, Kristoffer Gummesson med på länk från Umeå.
Yeah.
Välkommen.
Hej Magnus, tack.
Hej, ja. Hur står det till?
Jo, det är bra.
Varför använder man uttrycket long time no see?
Vad föreställer du dig att det betyder?
Nej, men jag bara funderar på att det känns inte som en komplett mening.
Nej, men inte det som är grejen med uttryck lite grann. Att man pratar i någon slags förkortad version istället för att säga det var länge sedan vi sågs.
Mm. Det som också blir märkligt i det här forumet då. Det stämmer ju såklart, men det är inte så att vi ses nu heller, eftersom det spelas in med ljud så att...
Nej, det är sant, vi hörs ju, och det var inte så länge sedan vi hördes faktiskt. Fast i och för sig, det var länge sedan lyssnarna hörde av oss.
Så är det. Har du några spännande reflektioner från den tiden vi har befunnit oss i radioskugga?
Av politisk karaktär, tänker du?
Ja, eller allmänt samhällelig.
Nej, alltså det pågår ju olika vintersportsvärldsmästerskap nu. Så jag lägger mycket tid på det faktiskt. Annars så har jag... Eller, jag ska säga att... Jag försöker ju kolla på nyheter. Och jag försöker göra min samhälleliga plikt att se på Agenda varje helg. Men det mesta utav liksom, den politiska diskussionen i samhället sipprar ju in genom Twitter för mig.
Tyvärr.
För den där appen, den ligger som en liten satans djävul och surrar i min ficka och påkallar uppmärksamhet med notifikationer och gör mig tokig, ska jag säga. Så jag har faktiskt nu, i dagarna, efter att ha funderat över vad den där lilla djävulen gör med mig och med vårt samhälle, har jag faktiskt tagit bort appen. Jag har inte raderat mitt konto. Jag vågar inte riktigt gå så långt. Men jag har tagit bort appen så jag slipper att den liksom säger ifrån. För det är lite... Jag såg på Sagan om ringen för ett tag sedan och den har lite samma kraft, tror jag. Den liksom... Den pockar på uppmärksamhet på ett väldigt obehagligt sätt och den gör mig till en mörk person.
Därför... Det kanske var den bästa liknelsen på länge angående ett samtidsfenomen. Men jag förstår din frustration. Det låter ju om inte annat som ett existentiellt problem.
Ja, men jag får prata om det här med en kollega som är aktiv socialdemokrat och politiker som också har Twitter.
Mm.
Och hon förstod inte alls mitt problem. Så jag tror att det beror mycket på att jag i och med min roll här på IRM följer en oproportionerligt stort antal suspekta konton som gör att mitt flöde drabbas av betydligt fler idioter. Dock så tycker jag att man ser rätt störiga inlägg från flera sidor av debatten. Men det är framförallt de här högertrollen som retar gallfeber på mig, måste jag säga. Det är så mycket argumentationsfusk som pågår på Twitter och så mycket falska dikotomier och sådana saker. Jag kommer prata mer om det sen. Som sagt, gör mig fullständigt galen och mörk framförallt.
Alltså, jag upplever ju samma sak som dig, men framförallt så stör jag mig på att diskussionen är så pass platt.
Mm.
Från alla håll och kanter, att det är ju, som vi har pratat om många gånger tidigare, mer ett spel i att vara så witty på så kort stund som möjligt.
Mm.
Däremot så finns det ju såklart en poäng i att ha appen kvar, kanske i och med att den ger ju någon form av aktualitets mätare.
Jo, men alltså, som sagt, jag har ju kontot kvar och kan surfa in via webbläsare och sådär. Men det är bara det att jag vill liksom inte ha den i fickan och att den surrar på uppmärksamhet. Och jag märkte också, jag satt och kollade på...
Men varför har du notiserna på?
Därför att jag vet inte. Jag har inte ens reflekterat över att man kan stänga av dem. Jag tog bort appen bara. Men grejen var, det är inte bara notiserna heller, utan det är liksom jag finner mig själv sträcka mig efter telefonen och så öppnar jag appen utan att jag tänker på det nästan. Det hände mig, jag satt och kollade på nu i veckan, jag var faktiskt väldigt sen med det, men jag satt och kollade på säsong 2 av Westworld, tv-serien från HBO, och den är ju inte helt enkel att hänga med i. det gäller att man tittar väldigt uppmärksamt, och jag kom på mig själv hela tiden med att varför tar jag fram telefonen och varför öppnar jag den här appen och varför fastnar min uppmärksamhet på något idiotiskt som Sven-Olof Sällström har skrivit snarare än att jag försöker hänga med i den här fantastiskt existentiella tv-serien istället.
Men jag måste nämna det att jag tror att det var minst 2 år sedan som jag slog av notifikationerna på Twitter-appen och även Facebook-appen och alla andra sociala medier.
Jag har inte haft Facebook eller Twitter så länge, jag har haft den sedan april.
Nej, okej. Okay. Men still though. Alltså, det finns en självbevarelsedrift i att välja själv när man vill gå in och titta. Men det jag upplever som är, jag kan tycka är lite jobbigt, det är att jag ännu inte har hittat något bra komplement eller system, för att anledningen till att använda Twitter är ju för att försöka hålla sig uppdaterad i samtiden. Tyvärr så förekommer det ju extremt mycket meta och meta flumdebatter som är extremt fördummande, och jag uppskattar ju verkligen mer att sitta och läsa långa reportage eller analyser av längre karaktär. Men det är ju svårt att få den typen av grejer på Twitter. Det finns några så här konton som jag följer där det kan delas. Men framförallt så har jag...
Du säger att du hellre läser längre och mer djupodlade reportage och analyser. Och det vill man ju säga om sig själv. Men alltså, som en jävla junkie så kommer man ju tillbaka till den där skiten hela tiden.
Ja, men så är det ju.
Det är ju som små snabba kickar på olika sätt.
Jo, men så är det ju. Men jag har ännu inte funnit något bra komplement till... Jag har en sån här RSS-feed där jag har lagt in ett antal olika källor då, till information av olika slag. Men den är ju, alltså har ju snarare det problemet att den är alldeles för omfattande. Så där är ju nästan till omöjligt att hålla sig uppdaterad hela tiden, för att det flödar in så extremt mycket långa texter. Eller så här notiser i ett liksom konstant flöde snarare. Där det inte finns någon sån sållning som det gör på Twitter eller Facebook. Däremot så slipper ju alla torra eller platta eller dumma kommentarer eller retweets av saker.
Min go-to-app är ju Aftonbladet annars. Då kan man bara öppna och scrolla lite grann, så får man liksom snabbt någon slags överblick.
Okej.
Alltså, jag tänkte faktiskt att vi skulle... Det jag hade velat prata om idag, det anknyter lite grann till det som vi snackar om nu. Så jag skulle kunna gå rakt in på det, men ändå börja i en annan ände.
Okej.
Okay. För det var 10 dagar sedan, tror jag, så kom det ju väldigt goda nyheter genom olika nyhetsförmedlare.
Jaha.
Att de syriska demokratiska styrkorna SDF med stöd utav USA hade tagit kontroll över det sista IS-fästet Baghouz i östra Syrien. Jag tror Reuters var först med att rapportera om det. En seger då som ska ha föregått av att styrkorna omringade jihadisterna och sedan förhandlat med dem.
Yeah.
Alltså, Islamiska staten, de oöverträffat barbariska mördare som har varit hela världens mest avskydda legister i flera år, de är äntligen besegrade. Det är helt fantastiskt. Alltså, jag minns när det började pratas om den här sällsynt vidriga terrororganisationen. Det var väl i efterdyningarna av arabiska våren. Kanske framför allt några år senare, runt 2014, när de utropade ett världsomspännande kalifat. Och det var då det började komma de här dokumentärerna inifrån Raqqa och sådana saker. Och de satte ju liksom enorm skräck i världen under flera år. Mm. De tog mer och mer territorium i Irak och i Syrien, och de rekryterade soldater från hela världen som dessutom begick terrordåd på andra platser, bland annat i Sverige så småningom.
Så är det. Jag vill minnas att i framförallt då svenska, men även utländska medier, att det stora breaket kommer när Bashar al-Assad, när kriget i Syrien drar igång, som IS börjar. För om du minns tillbaka då handlade det ju om ganska många grupper som omskrevs, som sen då centrerades ner till Islamiska staten.
Det var ju det som var det mest karaktäristiska för kriget i Syrien i början, att det var så oerhört många grupper, nästan oräkneligt antal grupper som slogs på olika sidor. Så småningom så utkristalliserade sig då IS som det stora hotet som slogs mot, paradoxalt nog då, både Bashar al-Assads regering och regeringsstyrkor, men också emot kurderna i Syrien.
Nu vet jag inte om jag går handlingarna i förväg här, men jag roade mig lite med att backtracka, söka tillbaka lite kring tidigare perioder. Och jag insåg att att 2014 är det ju en väldigt livlig debatt kring de här frågorna.
Det var ju, som sagt, det var ju då de stod på topp och utropade ett slags världsomspännande kalifat.
Exakt.
Just 2014. Men det var väl egentligen bara då, under ett ganska kort tag, som de kände som ett reellt hot. Kanske att de aldrig kände som ett reellt hot mot liksom stormakterna, men ändå som ett reellt hot mot världsfreden på något sätt. Det var ju omedelbart uppenbart att de inte hade några allierade eller så. Men det tog inte så lång tid innan deras territorium började minska. Och de senaste åren har det väl egentligen bara varit en tidsfråga innan organisationen faller helt och hållet.
Så är det ju. Men samtidigt, jag vill minnas också den här situationen som var i början då hela regionen var ganska hårt ansatt, och att det var en väldig uppdelning mellan stormakterna, eller i alla fall starka krafter runt omkring i den här konflikten. Där bland annat då Ryssland, Iran var på ena sidan i förhållande till amerikanerna då, och några europeiska länder, minns inte vilka. Som efter ett tag gick över till att bli en överenskommelse om att Assad var inte rimliga, men i alla fall det starka kortet i den här konflikten, då man insåg att IS var ett större problem. För jag menar, det var ju samtidigt så att man insåg att det hotade ju världsfreden på så sätt att regionen var instabil, men samtidigt då att det droppade av terrorceller i olika länder och terrordåd utfördes.
Ja, det blev ju något utav en absurd situation då det syriska Baath-partiet, alltså de som tillhör en av de mest liksom fascistoida utav sammanslutningar av partier som har existerat i världen under de senaste 20-30 åren i alla fall, att de helt plötsligt framstod som någon slags, vad ska man säga, trygghet är väl fel ord, men åtminstone som det minst dåliga alternativet i en helt liksom ett helt fruktansvärt krig. Det var väl mycket inställningen också till Bashar al-Assad som utgjorde den här storpolitiska konflikten, särskilt i början.
Samtidigt ska man väl komma ihåg att det är en av de första terrororganisationer eller den typ av grupper som aktivt har använt sina bestialiska dåd i propaganda.
För väldigt mycket liksom avrättningar som filmas, och man har satt upp huvuden på pålar runt om sina fästen och sådana saker.
Ja, verkligen. Men det som jag tycker är påtagligt, som man också ska komma ihåg, är ju att det som är speciellt framförallt är väl alltså omvärldens kännedom om och visuella intryck av den här gruppen. Alltså, till skillnad från många andra illdåd och grupper som faktiskt finns runt om i världen och händelser som har skett, så är det här kanske första gången det når en större publik i och med moderna medier. Och framförallt sociala medier.
Mm.
Vilket är inte att förglömma, tänker jag. Det kanske också säger någonting om hur allmänt spridd den här gruppens idéer och våldsdåd är. Liksom.
Ja, absolut. Och de har ju också haft en mer utpräglat militär strategi och så här territoriumutvidgande än vad andra grupper har haft. Jag tänker på typ Boko Haram och andra så här riktigt vidriga miliser i Afrika.
Jo, men precis.
Större liksom pullfaktor på något vis på islamister i andra länder som har slutit upp i kampen, så att säga. Men i alla fall, nu har det alltså hänt på något vis. Vår generations största demoner har fallit. Men det har inte blivit så mycket firande i Sverige, är mitt intryck i alla fall. Istället så har det uppstått en, måste jag säga, fullständigt absurd debatt. Eller debatt, också, det är nästan fel ord, det är snarare propagandaspel, där den svenska extremhögern då tillsammans med ett antal nyttiga idioter från etablissemangshögern har lyckats måla upp regeringen och deras stödpartier som, om inte närmast sympatisörer med IS, så åtminstone likgiltiga inför dem.
Ja, det är inte bara regeringen utan även Mediesverige.
Ja, men precis. Det är liksom någon slags allmänt politiskt etablissemang. Och det här är något som jag vill ändå att alla ska förstå, att det här ständiga surret som hörs nu i sociala medier och i debattprogram och i morgonradio om hur vi ska behandla IS-återvändare, det är en ovanligt fräck och synnerligen ohederlig, men mirakulöst nog lyckad propagandaoperation, skulle jag vilja säga. För man kan ju få intrycket av att det här är en slags offentlig debatt som det handlar om. Och det finns kanske korn av ämnen att debattera där. Men det mesta, det är bara ett ständigt brus vars syfte är att skapa en falsk dikotomi mellan en opposition som är emot IS och en regering som är försiktigt positiva, typ. Och det är helt genialiskt att lyckas göra frågan om kanske historiens mest avskyvärda och avskydda mördare till någon slags fråga om ett moraliskt ställningstagande där man själv då är på sidan emot.
Jag noterat det bland annat från debattörer som Ann Heberlein, som ägnar sig ganska febrilt åt den här uppdelningen då mellan de som är emot terroristerna och de som ursäktar terroristerna.
Ja, det är kul att du tar upp Ann Heberlein, för det var just henne som jag hade tänkt ta som exempel.
Jag hade också ett exempel, men okej.
Okay. Ja, men jag surfade in på hennes Twitter just i studiesyfte och bara scrollade några tweets för att se vad hon har skrivit de senaste dagarna. Du ska få några exempel.
Okay.
Första då. Sluta tyck synd om IS-terroristerna. Bara sluta. Terrorister är inga offer.
Ja, just det. Men den hade hon gjort ett blogginlägg på också.
Ja, det här var kopplat till någon artikel som Expressen hade skrivit, tror jag. Eller möjligen till en blogginlägg.
Men... Ja, det stämmer. Hon skrev först en tweet angående den här Expressen-artikeln och sen så skrev hon ett blogginlägg om Expressen-artikeln och utvecklade sina tankar kring den här Expressen-artikeln.
Mm.
Som gick ut på att hon menade att Expressen höll på med något form av terapisamtal, mer eller mindre, med den här IS-anhängaren.
Vilket ju är helt absurt. Alltså, finns det i dagsläget någon intressantare historia än vad som pågår liksom fysiskt och i huvudet på de här människorna nu när kalifatet har fallit? Alltså rent kuriositetsmässigt. Det är ju en superstory. Det innebär inte att man daltar med människor för att man berättar deras historia. Det är liksom... Det är så... det är så vansinnigt. Alltså, och det där är ju en sjuka som återfinns i den svenska debatten då och då, måste jag säga, från alla håll. Att man är rädd för att, bara för att någon överhuvudtaget syns, så väcker man sympatier för den personen. Skitintressant att berätta den historien. Det vore helt makalöst märkligt om inte journalister världen över gjorde det.
Jag vill minnas ett samtal som Navid Modira hade med Ingrid Carlqvist för några veckor.
Jag tänkte också på det.
Just det, men nu sa det inte rakt ut. Men jag måste bara påtala det också. Det är en del, debattörer i den här kretsen kring, om man kan kalla det så, kring Heberlein, som har varit helt oförmögna att skilja på det här att någon då IS-anhängare, potentiell då våldsutövare, våldtäktsman eller och så vidare, en sån här person då har försuttit och intervjuats och berättat om varför han var där och att han nu vill komma hem. Men det verkar liksom inte finnas någon skillnad mellan att en terrorist tycker synd om sig själv och att de här debattörerna inte verkar förstå att det inte är samma sak som att medierna tycker synd om terroristerna.
Nej, precis. Det är helt, helt vansinnigt. Alltså, försöker hon antyda att man skriver det här reportaget för att väcka sympatier?
Får jag lyfta ett citat?
Ja, gör det.
I anslutning då till den här Expressen-artikeln så skrev hon ett blogginlägg då om Expressen-artikeln. Där hon raljerar lite över att de här terroristerna då, potentiella terroristerna, har beskrivit sig själv som ambulansförare och så vidare. Att de då inte har varit delaktiga i något brottsligt, så att säga. Utan de har bara bistått med olika bistått på olika sätt. Då skriver han så här: alla de här hemmafruarna, blodgivarna och ambulansförarna är oskyldiga. De har inte deltagit i strider, mördat, skövlat eller våldtagit, enligt dem själva alltså, och svensk media.
Ja, när har svensk media sagt det?
Jo, men då i anslutning till att de intervjuar den här terroristen då. För att de överhuvudtaget har intervjuat en terrorist.
Precis, det är liksom, ja, det är så märkligt. Men Anne Heberlein har alltså då den vettiga uttalandet, starka hållningen att terrorister inte är några offer. Ja, bra, då vet vi det. En annan tweet som hon skrev om det här, det var, så vitt jag vet, från ingenstans. Jag hittade ingen kontext i detta, men det står så här: Sverige ska inte bli ett Argentina för IS-terrorister. Vad är det med folk i det här landet? Den här självutplånande, självdestruktiva naiviteten är patologisk. Som att någon har förespråkat att Sverige ska erbjuda asyl till allehanda och beskydd till allehanda IS-terrorister. Det är ju ingen som har föreslagit. Alltså, nej, nej. Med Argentina då är det jag drar.
Men om man då ska försöka tolka det så hederligt som möjligt, så är det ju en spin såklart på att man tycker att Sverige inte gör tillräckligt mycket för att stoppa de här människorna komma tillbaka. Det jag vill ju påpeka att det är ljusår såklart från att då erbjuda dem logi och hjälpa dem, så att säga. Att inte vilja straffa dem. För mig veteligen var inte det som Argentina ägnade sig åt.
Nej, precis.
De gjorde väl ingenting, om jag inte minns fel.
Jag kommer komma in på hur den seriösa politiska diskussionen om det här går. Den som dessvärre är totalt frånvarande på sociala medier. Men vi kommer in på det sen. Men då, det tredje som hon då har skrivit bara inom de senaste dagarna, det var: soldat, knappast. Störande ordval från S-profil. Och då i referens till ett uttalande från Ulf Bjereld, som är ordförande för Tro och Solidaritet, som är ett sidoförbund inom Socialdemokraterna. Vad tror du att Ulf Bjereld hade sagt här?
Jag läste det där, han har ju skrivit IS-soldater.
Ja, men vad tror du att han sa om det? Sa han heder och ära åt IS-soldaterna?
Nej,
han sa så här: det finns inget försonligt alls i de svenska IS-soldaternas agerande.
Yeah.
Vi kan stanna där, för jag vill gärna prata om högerns nyfunna intresse för semantik här en stund. Hanif Bali skrev ju en tweet för någon vecka sedan som var något i stil med, det handlade om IS-honor och deras jihadista avkommor. Och den tweeten i sig skapade ju en ytterligare en tragisk skendebatt om ingenting, som så småningom minnade ut i en helt obegriplig debattartikel som gav ungefär lika mycket insikter som en högstadiemobbares klotter på skoltoaletten. Hanif Bali kritiserades då för sin ton och svarade ungefär att ja, IS är hemska. Vilket ju han har helt rätt i. Bra analys. Och i samband med det, några dagar innan Heberleins kritik av Bjereld's ordval, så skrev hon så här då på Twitter, angående Hanif Bali nämligen. Mm. Det svenska fenomenet att reducera varje problem till en fråga om semantik är lika fascinerande som frustrerande. Nej, det är inte Hanif Balis eller någon annans ordval som är problemet. Problemet är IS, deras grymheter och hur vårt land ska hantera när de knackar på dörren.
Alltså jag håller ju såklart med i sak. Men problemet är ju bara... Att man ägnar sig åt samma typ av kritik som man har hållit på med i flera år gentemot människor som håller på med semantik kring andra typer av frågor som de här människorna inte tycker om. Jag vände mig dock, och det vet du sedan tidigare, mot den här beskrivningen av högern som ägnar sig åt det här. För jag tycker att det utkristalliserar sig ett visst antal typiska högljudda individer som gör anspråk på att företräda en hel...
Ja, gud ja. Det här ligger absolut inte inom ramen för något slags allmän retorik från högeretablissemanget. Utan det här är ju det genomgående temat hos extremhögern. Ann Heberlein råkar tillhöra den mer etablerade högern och vara en slags nyttig idiot för de här, som sagt, högerextrema och deras strategier. Men... hon är en ovanligt effektiv nyttig idiot.
Och hon rör ju sig i något slags så mellanland mellan sverigedemokrater och moderater möjligen.
Ja,
i det här tomrummet som ligger där.
Jag ska säga det att när det gäller sverigedemokraterna så är ju den här typen av falsk dikotomi som man försöker måla upp, den är ju helt dominerande bland deras ledande företrädare. Alltså om du följer Sven-Olof Sällström på Twitter så ägnar han sig inte åt någonting annat, samma med Markus Wiechel, riksdagsledamoten.
Yeah.
Men det Ann Heberlein gör här är ju liksom, ja, det är ju så uppenbart, sånt uppenbart hyckleri att när Bjereld skriver att det finns inget försonligt alls i de svenska IS-soldaternas agerande, att då haka upp sig på just ordet soldat i det, är inte det om något att reducera frågan till semantik?
Jo, men absolut. Men det är ungefär på samma sätt som man har suttit och anmärkt på IS-anhängare och ordet IS-svenskar. Som om det också skulle vara problematiskt. Och sitter man och skriker om att vi ska kalla dem för vad de är, IS-terrorister. Jag fick alltid lära mig i skolan att man skulle försöka använda ett levande språk, så att säga, där man inte använder samma uttryck i varje mening. Jag ser ordet IS-anhängare som ett substitut till ordet IS-terrorist, kanske.
Jag har till och med sett människor anmärka på ordet IS-återvänder. Alltså nu är vi nere på en sån liksom märklig och snäv semantisk diskussion att det knappt går att prata längre om man inte kan säga IS-återvändare när man pratar.
Det ska kanske vara IS-terrorist-återvändare.
Ja, det är ju det man måste säga då för att specificera. Och det, ja, det är så larvigt. Däremot, jag såg i och för sig någon random person som hade använt ordet IS-aktivist, och där kan jag nästan hålla med om att det låter lite konstigt, men det beror ju mest på att, alltså, det är ju inte ett vedertaget begrepp. Det är ingen som har kallat dem för IS-aktivister någonsin. Däremot så har det ju varit helt dominerande att man pratar om IS-resenärer till exempel, eller IS.
Nej, men jag uppfattar det som så jävla märkligt. Dels så tycker jag ju verkligen att den här extremt semantiska diskussionen är tramsig. Alltså, och det här är ju lite ironiskt då, eftersom det här är framförallt många på den politiska vänsterkanten som ägnade sig åt i flera år. Framförallt det vi kallar identitetspolitiker, något nedlåtande.
Mm.
Så det är ju roligt i sig. Sen så tycker jag det är lite märkligt, för att hade vi haft en diskussion om nazister till exempel, då hade det ju knappast varit någon som hade anmärkt på om man hade satt nazistanhängare eller nazistsvenskar. Nej. Alltså jag menar, det är i ordet nazist, eller i det här fallet ordet IS, som alltså själva grymheten ligger. Så det blir jävligt märkligt bara.
Ja, men alltså det man försöker göra här är ju att måla upp någon bild av att vänstern förmodligen inte tycker att IS är lika vidriga som vi tycker. Eller åtminstone att de inte bryr sig lika mycket om svensk säkerhet kanske.
Och så är det ju, absolut.
Så här håller det liksom på. Det är skendebatt på skendebatt. Och det är en helt tsunami utav sällsynt ohederliga insinuationer mot den politiska mitten och vänstern. Som sammantaget skapar illusionen av en debatt. Men vars enda syfte är att, som sagt, upprätta en falsk dikotomi. För eller emot IS. För eller emot historiens mest avskydda avskum. Och det sjuka är att man verkar ha lyckats med det. Det finns exempel på det som... Det finns extrema exempel på det, som den här fejkade tweeten som påstods vara skriven av Margot Wallström och som fick en del spridning häromdagen. Jag ska läsa vad som står. Det här är alltså under förevändningen då att det är Margot Wallström som är avsändare som detta sprids. We must block EU from stopping the return of the female and male ISIS activists. In many ways, they are more heroic than our veterans. Welcome home to Sweden, sisters and brothers. Det jag slogs av när jag läste det där och läste kommentarerna till massa människor som tyckte att det här var fruktansvärt sagt utav vår utrikesminister. Det var att... Eller jag slogs av att, oj, det är inte konstigt att de hatar alla utom SD. Om de tror att det är så här socialdemokrater uttrycker sig. Eller det politiska etablissemanget i stort. Om de tror att det är så här Sveriges utrikesminister tycker.
Alltså det finns ju såklart korn av sanning, inte i utrikesministerns tweet. Men det finns ju och har funnits dårar som har argumenterat på olika sätt i den politiska offentligheten över tid. Det här i sin tur har ju kokat ihop till världens största halmgubbe,
alltså det finns,
som man sen slår på.
Det har ju funnits en fringe-rörelse som har baserat mycket utav sina ställningstaganden på i och för sig rimliga postkoloniala ståndpunkter. Alltså postkoloniala ståndpunkter som är liksom vettiga analysverktyg när man diskuterar problemen som pågår i vissa geografiska områden i världen, eller hur?
Jo, absolut. Men
sen så har ju det där spilt över i, till exempel så har ju Noam Chomsky fått väldigt mycket kritik för att han ser på något vis bara en sida utav historien, att han hela tiden härleder alla världens problem till USA. Att det kanske finns en poäng i att människor som begår fruktansvärda handlingar mot mänskligheten också hålls ansvarig för sina egna handlingar, snarare än att man alltid lägger över den moraliska belastningen på stormakterna.
Ja, till exempel, men även uns av relativisering i vissa sammanhang då man har antingen då sysslat med så whataboutism eller för den delen då relativisering av att de här människorna som åkt ner inte riktigt vetat vad de gjort. Det finns ju även det här, ett påtagligt exempel som har varit de senaste veckan i alla fall, är ju den här Veronica Palm-tweeten som flög runt. Och det får väl inte om annat ses som ett märkligt inlägg i debatten, även om det kanske bara provpratade lite för mycket.
Vad är det?
Som gick ut på att hon, angående den här diskussionen som har flyttat upp om indraget medborgarskap, tycka vad man vill om den typen av åtgärd. Det är en debatt vi måste ha eftersom frågan har lyfts. Veronica Palm däremot, hennes inlägg i den debatten var att det var dåligt för integrationen.
Mm.
Då tycker jag att man hamnar väldigt fel i den typen av diskussion om det är det man är orolig för.
Ja,
det är något naivt kanske.
Det,
jag förstår ju vad hon försöker komma till.
Men hon, det verkar ju som att hon kanske blandar ihop talepunkterna om tillfälligt uppehållstillstånd med talepunkterna om medborgarskap. Det finns ju betydligt bättre argument för att medborgarskapet ska vara definitivt, så att säga.
Exakt, men jag tänker mig att det är den typen av inlägg i debatten, så att säga. Alltså jag menar, vi lever ju fortfarande med den här idén om att IS-krigare ska få lägenhet och betalda körkort och allt vad det är. Och jag tänker mig att det beror på exakt samma typ av provpratning. Om du förstår vad jag menar.
Ja, alltså det är att simplifiera oerhört att säga att IS-soldater ska få lägenhet och gratis körkort.
Jo, men exakt. Men det är det här som är problemet i den samtida debatten. Att det är liksom idéer om vad debatten har handlat om som har växer sig starka och framförallt används i syfte att få de olika politiska motståndarna till att tycka någonting.
Mm.
Ja, det finns en kollektiv idé om att det finns en idé om att ett kollektiv har någon, samma människor som då påstås vilja ha fritidsgårdar istället för poliser och vad det nu är. Alltså den här luddiga idén om vad den politiska motståndaren har för åtgärder, så att säga.
Ja, det är vansinnigt mycket sånt där att man målar, alltså man på ett helt hysteriskt sätt ställer upp olika halmgubbar och sedan vildsint argumenterar emot den. Det här med den falska tweeten som påstås komma ifrån Margot Wallström, det är ju ett extremfall, får man säga. Mest påtagligt tycker jag att det här ständiga surret är om att vi måste sluta dalta med IS, eller att en odefinierad vänster är naiva inför deras återvändande. Det är liksom det ständiga surret, tror jag, som gör liksom mest skada för debatten. Jag tänkte, vi skulle kunna prata om hur situationen faktiskt ser ut och vad den reella politiska diskussionen handlar om, för det kommer liksom aldrig fram i de här sammanhangen.
Nej, men det är det jag stör mig enormt mycket på. Jag vill minnas tillbaka till förra veckan då det var ett inslag i Opinion Live som gick ut på att Hanif Bali stod och gapade och skrek mer eller mindre utan några egentliga politiska förslag, utan var endast ute efter något slags blame game där han förklarade att allting var för sent, så det spelade ingen roll.
Mm.
Men som hans motståndare i studion så stod det en miljöpartist som då representerade regeringen, som jag förstod det. Men jag kan ju inte påstå att jag fick ut särskilt mycket av vad de faktiska politiska åtgärderna har varit. Och i det sammanhanget och i den här större diskussionen då, som om man nu ska kalla det diskussion, men i den här större samhällsdebatten, så upplever jag, i alla fall jag, att jag inte riktigt får någon rätsida på vad fan det är som har hänt.
Exakt.
Eller vad man har gjort. Vilket stör mig något fruktansvärt, och att den här då metadebatten tar all luft ur rummet för att faktiskt ha en så kallad vuxen diskussion.
Men det är exakt
om vad som har skett.
Det är exakt det som jag tycker är så fascinerande med allt det här. Alltså, extremhögern tillsammans med de här nyttiga idioterna då, som vi har pratat om, har lyckats, ja, alltså de har lyckats göra narrativet så pass diffust att man liksom, man vet knappt vad som är upp eller ner i den här diskussionen längre.
Mm.
Det är superfascinerande, alltså helt plötsligt så står man, har man lyckats placera sig själv på en sida där diskussionen handlar om vem som är mest emot IS. Fantastiskt, och vi bör ta till oss av den här propagandastrategin, därför att den kommer säkert att återkomma i andra sammanhang och det är ganska fascinerande, och vi bör göra oss själva rustade för hur man bemöter det.
Men alltså, tror du per automatik att den är medveten, eller tror du att den är dum?
Ja, det ja, nej, det är väl svårt att säga. Den är ju knappast liksom på ett strukturellt plan organiserad. Jag tror snarare att den är skapad utav samtiden på något sätt. Den är skapad utav den nya teknologin med Twitter och...
Ja, jag menar inte att den skulle vara organiserad på något sätt, men just att den mer är liksom att det är medvetet spin. Alltså ett politiskt spel.
Ja, men det är helt övertygad om från aktörer som Marcus Wiechel och Sven-Olof Sällström och Hanif Bali och säkert Ann Heberlein också. I deras fall, för jag läste ju den här debattartikeln av Hanif Bali. Han är mycket väl medveten om att han inte tar upp en enda relevant punkt för den samhälleliga diskussionen som vi för idag. Och jag kommer komma in på det. För som sagt, vi kan ju prata om vad det här går ut på egentligen. Situationen är den här. Det finns ett antal svenska medborgare som just nu befinner sig i Syrien för att de har anslutit sig till IS. När kurderna tog deras sista fäste så var kampen slut. Så vad händer med de brottslingarna nu? USAs president Donald Trump, han gick ju tidigt ut och sa att Europa måste ta ansvar för sina egna medborgare. Det är deras uppgift att se till att ta hem och lagföra brottslingarna. Vi kan inte hantera det här nere. Och annars så kommer de att släppas fria. Det här betraktas dock av många, även av Sveriges regering, som ett tomt hot. Och därför har ju än så länge ingenting hänt på den punkten. Det här i sig har ju skapat en slags skendebatt om huruvida Sverige ska erbjuda konsulär hjälp till människorna som befinner sig på plats nere i Syrien.
Varför är det en skendebatt?
Därför att det är ingen som har föreslagit det. Regeringen har inte bara nu utan hela tiden varit tydliga med att man inte kommer att erbjuda konsulär hjälp.
Ja, just det. Det är snarare så att vi behöver en större debatt om det.
Jag menar bara på att det är återigen en falsk dikotomi, för det finns inget parti som har föreslagit att vi ska erbjuda konsulär hjälp.
Nej, och min poäng är att det är tragiskt att man inte har den debatten istället för att ha de andra transdebatterna.
Ja, det kan man göra, men framförallt så diskuteras det ju, alltså folk slåss ju mot luft i det sammanhanget.
Så är det ju, det har du helt rätt i. Men okej, vi ska inte diskutera det. Nej.
Kan jag göra det sen. Problemet med att ta hem och lagföra de här människorna, det är att lagstiftningen är svår att tillämpa. En grundförutsättning är att alla brott som har begåtts utomlands och även då i Syrien går ju att lagföra i Sverige. Så har det alltid varit. Men de är ju av naturliga skäl rätt svåra att utreda. Det är svårt att göra en specifik gärningsbeskrivning. Och att utomlands överhuvudtaget utreda vem som har dödat vem och när, i vilket sammanhang. Och det blir ju särskilt svårt att utreda i en före detta krigszon. Liksom. Men det här är ju inget nytt, det vet vi. Det som man därför har velat göra, det är att kriminalisera resan i sig. Så att man kan träffa dem inom liksom ramen för straffbudet, träffa de människorna som har åkt ner bara genom att de har åkt ner. Och det här är en särskilt svår lagstiftningsprocess, eftersom att det är en typ av svepande straffbud som riskerar att få oväntade resultat. Men som du sa, det tillkom en FN-resolution i 2014 då man gjorde rekommendationen att göra den typen av lagstiftning. I december 2014 tillsatte regeringen en utredning som gick ut på att få till stånd en kriminalisering av terrorresor och även annat, typ olika former av finansiering och stöd som inte bara träffar terrorhandlingar. Liksom.
Mm.
Alltså i december 2014, det är en månad efter att regeringen överhuvudtaget tillträdde.
Alltså det... Och sen så kom en lag 2016.
Ja, det är svårt att tänka
2 år senare.
Det är svårt att tänka sig hur de skulle kunna ha agerat snabbare.
Kan man inte hantera ett ärende snabbare än 2 år?
Det är inte 2 år, det är 1 år. Drygt 1 år tills man har ett lagstiftningsförslag på plats. Och sen så tillträdde det senare under 2016. Alltså ungefär 1 år och några månader då. Efter att utredningen startade. Det är väldigt snabbt.
Okej.
Eller? Tycker du inte det?
Ja, alltså, det, jag vet inte.
Så är det i alla fall. Det som många gormar om, det är ju att det las motioner om det här redan 2013. Och då är det några från, det är någon från Liberalerna, det är någon från Centern och det är ett par från Sverigedemokraterna. Problemet med de motionerna var ju att de las inte som som så här samlade motioner från partigrupperna, utan de las under den här enskilda motionstiden. Alltså i stort sett bara på magkänsla ifrån enskilda ledamöter. De var inte liksom förberedda utav någon slags riksdagsutredning eller något sånt där. Utan...
Fast det är ju samtidigt så att det är ju inte en hemlighet att man känner ju till problemet redan långt innan. Alltså att de lägger det på magkänsla är väl lite att ta i. Eller?
Alltså, om du lägger ett lagförslag som riskerar, alltså som är extremt känsligt, som riskerar att inskränka på liksom grundlagsrättigheter och sådana saker, du kan inte göra det utan att det föregås av en utredning. Det är liksom,
nej, absolut, men jag försöker påtala att det är liksom många år tidigare som problemen börjar dyka upp med kännedomen för att det här sker. Så att man kan ju anklaga...
De här motionerna jag refererar till pratas det inte ens om IS. Utan det, man diskuterar liksom Al-Qaida-resenärer och så.
Okay.
Det jag skulle komma till, det var ett problemet med att den här lagen trädde i kraft under 2016. Det är ju att de flesta svenskar som befinner sig i Syrien, de reste ju ner under kalifatets höjdpunkt, som alltså var 2014. Så de... Den brottsliga handlingen som de har begått, den träffas ju liksom inte. Eller det går ju inte att lagföra för den här lagen. Därför att, som du vet, så kan man inte lägga ett straffpåbud som tillämpas retroaktivt. För det går liksom stick i stäv med de mest grundläggande rättsprinciperna. Det är sånt som sker i typ orwellianska dystopier. Det här kommer ju inte som någon nyhet för regeringen, utan det har varit ett känt problem med lagstiftning hela tiden. Man hade tillsatt en utredning som tog tid, som gick ut på att kriminalisera delaktighet och samröre i en terroristorganisation. Och nu är vi inne på vad jag skulle säga är rimligt att liksom kritisera regeringen för. För det här är, visserligen är vi inne på riktigt djup vatten när vi pratar om att eventuellt inskränka föreningsfriheten, som ju är en grundlagsskyddad rättighet. För att utredningen som sagt gick ut på att kriminalisera delaktighet och samrör i en terroristorganisation. Alltså inga specifika handlingar, inte någon finansiering eller resa eller något sånt där, utan delaktighet och samrör. Det är svårt. Det fanns en oro för vad en sån lag skulle träffa. Det måste liksom definieras. Vi kan ju inte åtala människor för allmänna sympatier eller tankebrott. Liksom. Det som hände var att man tillsatte en domare i HD, en av Sveriges bästa jurister, för att utreda den här känsliga frågan. Och det fanns ett förslag som var klart i december 2017. Hade man lagt den propositionen då och fått den igenom riksdagen, då hade man ju kunnat åtala de människorna som kommer att komma hem nu. Eftersom att då hade det ju handlat om att, alltså då hade ju brottet varit pågående, så att säga. Om det inte är resan som är kriminaliserad, utan det är samröret, då fortsätter ju samröret även efter december 2017. Alltså är det inte en retroaktiv lagstiftning. Det som blev problemet här, så vitt jag har förstått, för det första så ska man lägger ju inte förslaget på en gång när det är färdigt, utan det ska ju behandlas av statsrådsberedningen och så, men det borde inte behöva ta så lång tid. Det skickades på remissrundor och det skedde då under första halvan utav 2018, och så kom det tillbaka behäftat med ganska skarp kritik från bland annat lagrådet och advokatsamfundet. Man pratade om att den här lagstiftningen är väldigt mycket ett slag i mörkret, och då pekade man ju på hur det funkar i Norge till exempel. Alltså det är ju inte som att det åtalas väldiga mängder utav IS-resenärer i Norge, men man får in några fler än vad Sverige får. Och dessutom då, alltså det som var advokatsamfundets kritik var att man hade gjort en svag legalitetsprövning, alltså är det här nödvändigt och är det proportionellt? Det tyckte inte advokatsamfundet. Men regeringen tänkte ändå gå fram med förslaget. Men det gjorde man ju inte för att det var valrörelse. Och det var en lång rad andra politiska frågor som kom i fokus. Och som vanligt i en valrörelse så ägnar man sig mer åt att sälja sin politik snarare än att faktiskt lägga liksom skarpa förslag. En sak som man faktiskt kan kritisera dem för, det är till exempel att man valde att gå fram under våren där med frågan om vinster i välfärden istället, som man visste skulle falla. Det var ju mest bara en politisk poäng att man ville få till en omröstning i riksdagen om vinster i välfärden. För man visste att man skulle förlora, men då kan man använda det i valet i alla fall. Sen kom ju då valet 9 september och sen dess så har ju inte Sverige, alltså har ju inte regeringen kunnat lägga det här förslaget, för att det blev ett otydligt valresultat och regeringen som fälldes var ju att betrakta som en övergångsregering, och under den perioden så lägger man inga skarpa förslag. Sen så fick vi då för en månad sedan den nya regeringen, de tillträdde för en månad sedan. Och man hade ämnat att gå fram med förslaget. Jag tror det till och med finns ett datum för när det ska röstas om i riksdagen. Men så tog ju det här kriget slut nu, och då står man lite där med byxorna nere. Så det är liksom den historiska bakgrunden. Vad är det som det gormas om nu då? Alltså, Sverigedemokraterna, de har ju släppt alla hämningar, och de vill att Sverige ska börja tillämpa retroaktiva straffbud.
Ja, absolut. Men det är ju trams.
Det är en ändring som de vill ska ske ögonblickligen. Det är ju ren hysteri. Alltså, Sverigedemokraterna är beredda att överge en av de mest grundläggande rättsprinciperna som finns i ett demokratiskt samhälle, hux flux, och till och med utan någon slags ordentlig utredning.
Men alltså, det finns ju ett problem i, och det håller jag med om, att de som skriker om lagstiftning, precis som du påtalar, att lagstiftningen är ju svår, framförallt när det gäller de här frågorna. Men samtidigt är det ju inte den enda åtgärden som man kan vidta i det här läget.
Nej.
Man skulle ju till exempel kunna satsa enorma resurser på att utreda de här människorna som åkt, till exempel.
Precis, och det har man ju gjort. Alltså. Man har ju tillskjutit mer pengar än någonsin till Säpo för den typen av utredningar, för att, alltså, både polisen och säkerhetspolisen har ju mer resurser än vad de någonsin har haft, just på grund av det här hotet.
Okay.
På de punkterna, de liksom mer exekutiva punkterna, finns det ju en lång rad åtgärder man kan prata om som har skett av regeringen i liksom samsyn med oppositionen. Det har inte rått någon dikotomi här överhuvudtaget. Man har ju varit, såklart så har ju alla partierna i Sveriges riksdag varit väldigt måna om att i bästa möjliga, enligt bästa möjliga förmåga, förse Säpo med de resurser som behövs för att hålla koll på situationen.
Yeah.
Men du kan, på grund av den här liksom historiska lagstiftningsprocessen som jag drog upp, så kan man ju inte straffa alla de här människorna. Det har ganska liten effekt. Alltså, det handlar ganska lite om vad som egentligen är faran med att de här IS-resenärerna skulle komma hem. Därför kommer inte kunna hålla dem inlåsta. Alltså, du kan ju liksom plocka dem på Arlanda och hålla dem inlåsta för alltid, men alltså, det är knappast troligt att man hade gjort så.
Hur menar du?
Det finns ju inget land, om du kollar på hur det ser ut i Danmark och Norge, de kommer ju vara fria om 6 år.
Jaha, du menar att, okej, du kan inte göra en lagstiftning som kan hålla dem inlåsta för alltid? Nej.
Ja, det kan man ju, men det är inte så det ser ut enligt förslaget som någon har lagt, och inte enligt de som liksom pekas ut som förebilder för det svenska systemet från andra.
Men är inte det här liksom den stora oenigheten kommer in, så att säga, eller den stora missuppfattningen kanske, eller den stora propagandaapparaten, där man någonstans vägrar acceptera grundläggande rättsprinciper, som till exempel då att en medborgare som har varit där nere skulle kunna komma hem till Sverige och leva normalt.
Mm.
Det sticker ju såklart i själen på människor som har åkt ner frivilligt, som då till exempel de här som har levt som hemmafruar. Eller, ja, för den delen bistått med saker.
Det vill man ju inte ska hända på grund av något slags allmänt rättsmedvetande. Alltså man vill ju att människorna som har gjort det här ska straffas. Mm. Men jag tror att det är hela den här diskussionen om att den här lagen nu då som vi fick en utredning för 2017, att den inte har kommit på platsen, och att det är liksom den stora faran för svensk säkerhets, för svensk nationell säkerhet, det tror jag är, alltså bygger på en övertro på straffet som preventiv åtgärd. Och det är ju, ligger ju i linje med någon slags auktoritära tendenser som finns i samhället just nu. Jag tror att det har marginell betydelse, ärligt talat.
För
ett antal fler hade du kunnat straffa, men de hade ju varit ute på, ja, om vi säger att de hade satt sig i fängelse i 6 år då, som i Norge och Danmark, så hade de ju varit ute på 4.
Ja, jo. Men man kan ju fortfarande tycka att det är så att de har gjort sig förtjänta av ett straff.
Liksom. Problemet är ju att det går stick i stäv med vårt allmänna rättsmedvetande. Men när det gäller frågan om nationell säkerhet så är det en klar övertron i den diskussionen.
Ja, precis. Att vi gärna vill straffa dem för det de har begått, men att det knappast kommer hjälpa för att avradikalisera terrorister.
Nej, det är ju vad jag tror i alla fall. Och det är liksom, det är, jag ser liksom inte hur, alltså om man är så, om det stora problemet är att det kommer springa runt tidigare IS-resenärer på svenska gator, så ja, det kommer det göra i vilket fall, oavsett om den här lagstiftningen hade kommit på plats eller inte.
Ja, eller hur? Men det är ju snarare ett moraliskt problem då. Alltså,
ja, det tycker jag också.
Varför man tycker att det är besvärligt, så att säga.
Det känns helt klart rättsvidrigt att om de här människorna skulle komma hem så skulle de bara kunna leva på som vanligt med sina liv.
Men då är det ju, då förstår jag inte riktigt just den argumentationen, för alltså, när man låter dem vara kvar där nere, nu förstår jag det väl som att de sitter i förvaring.
Mm.
Men vad är tanken ska hända med dem?
Ja, det är ju frågan.
Och vems är då ansvaret? Jag kan ju tycka i den ordningen att det är, eftersom de är svenska medborgare, om det är så att man inte har kapacitet att göra det där, så bör Sverige ta sitt ansvar och göra så mycket man kan.
Mm.
För ja, alltså, jag menar, det är ju knappast så att offren får någon form av upprättelse om man är ute efter det, av att de får vara kvar där. Utan det är snarare kanske en effektiv rättsstat som skulle kunna ge någon form av möjlighet till upprättelse för offer.
Ja, jag läste som är en av de mest respekterade professorerna i folkrätt från Sverige. Han är tidigare UD-rådgivare också, som pratade om det här med indragna medborgarskap till exempel. Som det har snackats om, för det finns exempel på att man har gjort så i England och i, jag tror även Danmark, kanske till och med Norge. Att i de fall då människor, för det första så får du ju inte ta tillbaka medborgarskapet på någon som bara har medborgarskap i ett land. För då gör man ju en människa statslös, och det får man inte göra enligt folkrätten.
Mm.
Men däremot om en person har dubbla medborgarskap så kan man ju dra tillbaka det. Det är liksom upp till varje enskilt land. I Sverige har vi ju inte den lösningen, men det finns i många andra länder.
Och det kan det är också att fega ur.
Ja,
så att säga.
Ja, precis. Det är inte som att det andra landet, vilket det nu är, säg att det är Libanon eller Syrien eller något sånt där, att de har någon särskilt mycket större önskan om att få tillbaka de här människorna på sin mark.
Nej, och just när du nämnde Storbritannien, ett uppmärksammat fall där var ju en 19-åring som hade rest ner, som råkade också ha bangladesiskt medborgarskap. Och där drog ju Storbritannien in sitt. Och helt plötsligt då är det Bangladesh ansvar. Mm. Vilket, jag vet inte, det är en väldigt konstig ordning kan jag tycka. Det är, som sagt, det är att fega ur kan jag tycka, ur ett internationellt perspektiv, och låta då eventuella potentiella galningar springa runt i konfliktzoner.
Ja, det är det första. Och för det andra så även det här är ju i praktiken ganska tandlöst. Det finns några personer som du möjligen kan träffa. Det är ganska många som har dubbla medborgarskap. Men problemet är ju när du väl kommer till att tillämpa den här lagen, då måste du kunna bevisa att personen i fråga har dubbla medborgarskap. Och hur gör man det? Alltså, det är ju inte helt enkelt. Du måste få personen då i många fall att uppge själv att den har ett annat medborgarskap. Det kommer ju inte så många göra, eftersom att det är en förutsättning för att de ska kunna ta ifrån dig ditt svenska medborgarskap.
Men vadå, har inte staten koll på det?
Inte enligt Ove Bring. Utan det som man i första hand får göra då är en utredning tillsammans med personen i fråga. Men om man har liksom uppgifter som antyder att den här personen har ett pass även från ett annat land som säg Syrien, så kan ju myndigheterna i det landet bidra med bevisning om det förmodade medborgarskapet i det landet. Är du med?
Men varför skulle de vilja göra det?
Det är ju det som är grejen. Man måste då begära assistans från en annan stat, och ja, alltså, kommer de vilja bistå med information om att den här människan är medborgare här, så skickar de gärna hit. För de vill ju inte heller ha de här människorna i landet, yeah, eller hur?
Men det är väl det som är problemet, alltså det stora problemet med den typen av åtgärder, att man och vad jag också tycker gäller i den svenska regeringens svar, när de också koppar ut med att vi gör inget anspråk på att hämta hem de här människorna, de har åkt ner dit trots varningar och sådär. Men just att man någonstans, jag förstår ju varför man gör det, för att du har inget ansvar. Däremot så kan det ju, är det en allvarlig del i det, att de här människorna kan ju uppenbarligen ta sig tillbaka och ta sig in i landet om de lyckas göra det själv. Men det stora problemet är väl liksom idén om rättigheter och skyldigheter, där det då helt plötsligt är att det läggs över till något annat land, så man har en helt annan uppfattning om vad rättvisa ska vara. Du har en svensk lagstiftning, och sen så, jag menar, i varenda annat läge så hade ju Sverige krävt att få hem sig medborgare som hade satts under en annan stats, framförallt en tvivelaktig stats lagstiftning.
Ja, jag håller med. Och det är liksom det principiella resonemanget om medborgarskapets definitivitet, så att säga. Mm. Som ju absolut är relevant, men även om du håller det till en rent pragmatisk nivå, återigen, det kommer ha marginell betydelse på, eller för svensk nationell säkerhet, vill jag påstå.
Ja, det med.
För även när vi refererar till det som händer i andra länder, som i Storbritannien och i Danmark, så pratar vi om en handfull olika fall. Liksom. Det är inte så många. Sen har jag sett Moderaterna och KD, de har ju gormat om det här med att man skulle ha kunnat döma människor som har deltagit i terrorverksamhet för landsförräderi. Och Hanif Bali klappade sig själv på axeln för att han har lagt det förslaget 2015 också. Mm-hmm. Men det är ju, alltså, det finns det någon slags märklig antydan om att om regeringen bara hade lyssnat från början, så hade det här löst någonting utifrån vad situationen är nu. Men det är ju inte sant.
Det är samma problem.
Ja, för precis. Terrorverksamhet var ju olagligt då också. Men bara för att du stämplar dem som landsförrädare, så måste du ju fortfarande bevisa att någon har deltagit i terrorverksamhet. Det är ju det som är problemet nu, att det är svårt att bevisa.
Ja, just det. Du då påstått kan ha varit nere och kört ambulans.
Ja, exakt. För om vi hade liksom bara lagt på epitetet landsförräderi på terrorlagstiftningen, så hade ju inte det inneburit någon som helst skillnad för hur vi lagför de här människorna som möjligtvis kommer komma hem nu. Så det är också bara ren signalpolitik liksom. Men i alla fall, det finns liksom säkert, återigen, alltså, fler korn utav intressanta liksom politiska riktiga debatter här, där det finns olika syn på hur den här saken ska hanteras. det allra allra mesta är ju bara ren, som sagt, falsk dikotomi. De allra allra flesta är helt överens om hur, alltså i det politiska etablissemanget menar jag då, överens om hur de här återvändarna ska hanteras. Det är bara det att det finns en del saker som gör, som skapar svårigheter i hanterandet av IS-återvändarna just nu.
Mm.
Och så pratar man ju, som sagt,
om Twitter då.
Ja, precis. Ja. Och så pratar man ju om det här med att Sverige ska ta hem IS-krigarna, men det är liksom ingen som har sagt det. Ingen från regeringen i alla fall, eller från något av de etablerade politiska partierna.
Nej, eller hur? Och jag menar att det är ett problem.
Ja,
nej, men skitsamma. Men nej, precis. Ingen har ju sagt att någon ska komma hem. Däremot så finns det ju en risk för att de kommer hem.
Mm.
Så att om du vill spinna på att du ska avskaffa medborgarskap och vad fan det är, då är det ju en utmärkt grej att flänga runt med i diskussionen.
Ja, det kan man ju göra, förutom det jag tog upp om att det är hyggligt verkningslöst.
Ja, men det är, jag bara påpekar att det är en bra taktik om man nu vill driva på en sån, ska vi säga, populistisk.
Några av dem kommer säkert hamna i något annat land då. Det är ju toppen, men det erbjuder väldigt lite till, som sagt, den här nationella säkerhetsfrågan som många lyfter upp.
Ja.
Jag tyckte det fanns ett väldigt så här illustrativt exempel på det här med den falska dikotomin som målas upp. Och det kom från, jag ska bara avsluta med det. Det kom från Mats Dagerlind av alla människor på Samhällsnytt. Han skrev en artikel då med rubriken "Internationell krigstribunal är det bästa alternativet för IS-återvändare". Och i den artikeln så resonerar han om varför det är farligt att de här människorna överhuvudtaget får sätta sin fot på svensk mark igen. Och därför så vore det bästa om de kunde lagföras på plats i en tribunal som liknar den som finns i Rwanda och Jugoslavien.
Mm.
Och det jag tyckte var så intressant med det här är att det är precis den lösningen som regeringen förordar. Mm. Och som man har verkat för i det internationella samfundet i flera år.
Mm.
Så Mats Dagerlind från Samhällsnytt är alltså överens med regeringen i den här frågan.
Jag noterar också att, och jag tänkte på det när du sa det, att det var den mest, liksom, det var den mest oväntade sunda rösten i debatten.
Ja, absolut. Det är inget fel på den artikeln. Alltså. Men jag tycker att det säger någonting om vilken konsensus som ändå råder när Mats Dagerlind och regeringen är överens om vad vi bör göra nu och vad vi bör verka för. Sen får vi ju se om det är möjligt överhuvudtaget. Men det säger något om vilken konsensus som råder och att det ändå är imponerande att de lyckas måla upp bilden av att det rör sig om någon slags politisk konflikt.
Det var allt för detta avsnittet av Interrasismen podcast. Kristoffer var tvungen att rusa, så därför avslutar jag det här själv. Jag ska även tillägga det att den professor i juridik, närmare bestämt folkrätt, som Kristoffer nämner i slutet av avsnittet, han heter Ove Bring. Det föll bort i inspelningen. Om ni har synpunkter, frågor eller idéer, mejla på podd@intrasismen.se med den obegripliga stavningen 2D. Mig och Kristoffer hittar ni på Twitter, detta avgrundshål, eller i nästa avsnitt av den här podcasten. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande. Hej då.